Så här är det, att de har slängt vår mapp. Vi får köra vignett från telefonen. Vi måste ändå peppa upp oss lite grann. Va? Jag kan köra vignett från en annan podd, det är roligt.
Mm.
Nu kommer du höra dig själv gärna.
Nej, vad knasigt.
Den är sjukt hal, den här stolen. Har du hällt Pepsi på den?
Ja, tror det.
Det var jätteskönt.
Det här är Fighter-podden. Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch drops. Get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh, my God.
Double leg. He just got double leg.
I'm going to show you how great I am.
Vet ni vad det är för avsnitt idag?
Ingen aning.
55.
Ja. Det är värt en applåd.
Det är bra jobbat.
Kolla vad jag gjorde här som jag har också. Jag gick in, jag printat ut varenda avsnitt vi har gjort.
Är det sant?
Ett kompendium.
Nu kan inte ni se det som hör det här, men Nej. Det är faktiskt jättefint. Det är verkligen...
Så kan, för varje avsnitt så läggs det till. Nu är det 50, ja, det blir 55 nu då. Ja, du som lyssnar, varmt välkommen till Fighterpodden. Podden om kampsport.
Mm-hmm.
Inte bara fighting, kampsport, mm-hmm. Vi vill säga det. Och vi har ju snackat om det tidigare. Vi försöker enas kring att man kanske tycker om en viss stil, men kan vara lite intresserad av en annan stil. En del är renläriga, en del är generellt anmält intresserade. Det kan bli från MMA till thaiboxning till judo till HEMA. Eller något annat speciellt.
Det märker vi ju verkligen när vi får hit gäster, att vissa är så insnöade på bara en sin egen grej. Ja. Och vissa är multiintresserade på ett helt annat sätt.
Och vi har gett oss fan på att vi ska försöka få en podd där man kan prata om allt.
Ja.
Eller hur?
Eller hur? Ja, men det är spännande. Det finns väldigt många olika typer av kampsportare och fans och allting. Det måste vi prata
verkligen.
Om någon, tycker jag.
Ja, men det är... Du kommer ju möta så många olika människor. Det är ju verkligen en sån sak som man märker när man kommer in i kampsporten. För jag firade för några veckor sedan mitt 10-årsjubileum så jag började träna MMA. Och när jag tänker tillbaka på det, då tänkte jag att när jag började, då förväntade jag mig bara en sorts människa som skulle vara där nere på klubben. Och
som stereotypen man skulle... liksom.
Ja, verkligen. Ja.
Och alla var så. Eller hur?
Väldigt länge trodde jag ju att de flesta var så som jag förutsatte, men jag var ju liksom en liten nybörjare och alla de som var i tävlingsgruppen var liksom stora, tatuerade, skäggiga killar, men de är ju hur mysiga som helst. Men alltså, man har ju stött på en hel del konstiga karaktärer genom åren.
Eller hur? Och sen förändras det också. Men jag tänker, när du firade 10 år, jag vet inte om du kommer ihåg, när du firade 10 år kampsport, 86 kanske det var.
Tackar, tackar.
Ja. Nej, men det, var ju, det jag vill säga skämt och säga, det var att det har ju verkligen förändras också.
Nu,
det ser annorlunda ut idag. Liksom.
Vi kan prata länge om det. Jag heter Mårten Söderström förresten. Där är Elin Blad.
Hej, hej.
Simon Kölle. Mm. Lite av ett orakel får man säga. Inom kampsport.
Tackar, tackar. Ja.
Jag är lite äldre än vad du är. Så man kan säga att jag tillhör liksom det äldre gardet. Mm. Och jag är lite så här med en fot i Chuck Norris och liksom Bruce Lee-tiden. Och vem skulle
Bruce
kunna vinna?
Gillar jag också.
Och det är intressant i sig just det här att få uppleva. För min del var ju det revolutionerande att faktiskt växa upp och tänka, ja, men undrar vem som bäst. Kan Bruce Lee slå Chuck Norris? Hur ska det gå om Mike Tyson kom in i det här?
Mm.
Du vet, det här man diskuterade. Det var mycket spekulationer och sådär.
Det var mycket osanningar också. Alltså,
det var extrema
osanningar. Får man ett slag av Tyson, då dör man.
Alltså, jag kan ju tänka mig att
stod typ i Aftonbladet,
86 skulle
nej, 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 det stod i Aftonbladet. Alltså, det var på den
nivån. Det var galet, var det? Jag kommer ihåg, jag läste en artikel ganska nyligen bara om det här med Shaolin-munkar. Och det vet jag. I början, typ slutet av 80-talet, då var det någon reporter som hade kommit i kontakt med de här. Som egentligen i grunden kan man säga för hela det här Shaolin-myten och Shaolin-filmerna. Och där var det någon Shaolin-munk som berättade då att han från hela jorden hade fått brev som utmanade de här Shaolin-munkarna då i fighting. Så här, typ, det var skrivet i blod, det var en dramatisk artikel.
Wow.
Så han tänkte, den här reportern, jag måste åka dit.
Mm.
Och kommer dit då, och där möter han liksom 85-åriga gubbar. Liksom.
Alltså, men är inte det en så här Bushido-grej där de säger jag kan slå vem som helst och så kommer någon...
De hade byggt en jättemyt, va? En jättemyt kring det här. Så kommer han dit och de har ju inte haft en chans. Men att få uppleva det, det visste inte jag då. För det förstår man ju så här med artikeln. Och sen så kommer MMA.
Ja.
Och bara, ja, där har ni svaret. Och ingår en liten kort kille som heter liksom, Hoyce Gracie liksom, och drar ut folk. Man tänker, okej, det finns kanske en annan värld.
Så var det. Och allt var en stor konspiration från början.
Ja, just det.
Va?
Nej, men det var ju det var upp, ganska upplagt hur det skulle gå i den typen av tävling. Och
jaha,
Hoyce var ju inte heller den bästa liksom, BI-utövaren på den tiden heller. Hickson var ju betydligt bättre.
Det var ju storyn att han, pappa Gracie tog inte sin bästa kille, utan han tog någon.
Nej, men dels, och sen så satte han honom mot sådana som inte, alltså, möta någon med en handske, en boxare som aldrig har brottats en enda dag hela sitt liv. Alltså, det är lite så här...
Det är ju inte jättesvårt att lista ut hur det ska gå då.
Nej, alltså den enda som hade väl någon form av chans var ju Ken Shamrock, och det var ju en rivalitet mellan dem sen ett par år liksom.
Mm.
Han var ju från catch wrestling då, så det var väl lite där, men även han var ju så här, oj, vad är det här som händer nu?
Nu är vi lite inne på det här med historielektion som läsare förra veckan.
Vet att det var därför jag tänkte på det, för vi fick ju ett brev av en tjej som skrev det, och då började leta. Jag har faktiskt hittat en ganska intressant artikel, men allt ifrån liksom, varför är till exempel samurajsvärdet så mytomspunnet?
Mm.
Det kan jag berätta en otrolig historia om, alltså från alltså 1600-talet, som gör att man än idag har liksom gjort det här svärdet. För det är klart att om det är krig och de kommer med liksom maskingevär, är det lite ologiskt att gå ut med ett svärd.
Mm.
Men tänk att du ändå är så övertygad om att det här svärdet kan besegra det här vapnet. Då finns det ju en historia som är ganska stark.
Det där är ju också väldigt knutet till när man pratar om japanernas liksom, deras mentalitet och kultur och deras hederskänsla. För jag har lyssnat lite grann på Hardcore History där de pratar om just krig som japanerna har varit med i. Framförallt när de var med i andra världskriget. De här soldaterna som vägrade kapitulera, som satt och hängde i någon djungel i 40 år tills deras gamla pensionerade general kommer dit och bara, nej men alltså vi har gett upp, du kan gå hem. Men de vägrar innan det. Liksom. Ja. Det är ju en helt...
Fascinerande.
Ja.
Men i Asien generellt så är det ju väldigt mycket symbolvärde i saken. Nu är Kendo VM som står för dörren här. Då är det också så här, då lägger de upp på sin sida, liksom, alltså VM-sidan. Då är det så här ett gammalt svärd från, kanske inte är 1600-tal, men det är kanske i alla fall 1700-tal tror jag det gjordes. Som någon vinnare kommer få, och de beskriver liksom historiken med det och vikten av att anamma det här historiska. Så att det kanske inte bara är egentligen Hema som håller kvar någonting gammalt och liksom tittar bakåt. Så här. Det är bara att vissa kampsporter är inte så gamla.
Men det var inne på förut just det. Jag tänker min generation, jag som är äldre idag, så tänker jag på dig då, Elin, som är liksom 20 år, kanske lite mer.
28.
22, som,
20 plus.
Och den generationen som har kommit till klubben som knappt vet alltså, vad ett svart bälte är. Vadå svart bälte? Liksom? Passar det för man svart bälte? Nej, jaha. Vad betyder det? Liksom?
Men det betyder olika saker också. Det är
Nej, men jag tänker att svart bälte är en annan stil.
Men exakt. Men nu vet ju vi så att svart bälte är BJJ under en tränare som inte ger ut det på postorder liksom. Så är det ju, det tar ju kanske 10 år generellt liksom att få, om du fortsätter köra kontinuerligt i 10 år. Vissa håller på i 20, alltså du kan hålla på väldigt, väldigt länge och aldrig heller uppnå det, men vissa andra säger så här, ja, efter andra terminen får du ett blått bälte, efter tredje får du det, lila och så vidare och så vidare.
Och en stor anledning till att jag tror att jag fastnade just för MMA är ju för att det inte finns bältesgrader. För jag tyckte att det var inte intressant för mig.
Och jag var exakt tvärtom. För mig var ju det hela grejen att få ett bälte och den här liksom disciplinen, om man skulle minutiöst styra och lyda någon liksom instruktör.
Mm.
Sen ju äldre blev tänkte jag undra om det här är helt logiskt. Liksom.
Börja ifrågasätta.
Ja, jag hörde också apropå det. Vi ska snart gå vidare på det. Ursäkta att vi bara försvann iväg här. Men det var någon som... pratade med någon, det var en läkare som träffade en taekwondo-utövare ganska många år sedan i Australien, duktig. Så han otroligt ont i knäna. Så han liksom var inne, du vet, och de hade röntgat så här, fan, det såg inte bra ut i knäna. Så han visade lite grann vad ni kör för någonting. Så här gubben körde sina tekniker, du vet, liksom där man nästan översträcker knäna när man snärtar med sparkar. Och läkaren bara, det där är inte jättebra, vet du, att göra. så här, liksom. Och han blir ju såklart förbannad och menar, men vi har alltid gjort så där, men du vet, och så förklarar han liksom rent anatomiskt vad som händer i ett knä när det här sker. Och det kommer slitas ut och du kommer inte kunna gå till slut. Du måste förstå det. Idag tänker jag på kunskapen i MMA. Alltså den är ju på en sån nivå hur du ska träna din kropp och att inte göra övningar. Men att som elev, tänkte på den tiden säga så här, jag får lite ont i knät när vi gör det här. Det är inte bra att översträcka. Åk ut.
Mm. Nej, men det är precis, det är olika tider och skolor och allting, och jag menar, från att det var, vi var i ett läge då det kanske var bra någonstans, det var inte bra kanske för våra huvuden, men det var bra att vi liksom lärde oss att nästan fightas på sparringen, till att det blir så här, nej men nu är inte det bra, vi behöver inte det, vi kan trycka på den knappen när det behövs och sparras mindre för att hålla längre. Mm. Typ därför har kommit tillbaka faktiskt, som har ändrat om sin träningsstil.
Mm. Hörrni, alltså det är snill att spekulera här nu.
Ja, verkligen.
Dagens podd, hör på detta. Vi ska ringa upp till Akira Kurasani, MMA-fighten som var i The Ultimate Fighter. Som
och har UFC, herregud.
UFC, precis, framförallt UFC, absolut. Jag tänker att han var lite tv-känd kanske från den där serien. Men han har ju sin klubb i Malmö. Vi ska prata med honom och om Lina Länsberg som då är hans tjej. Sen ska vi ringa till Paul Nielsen. Han har varit här förut. Det är han som har den här podden Ringhörnan med 200 killar.
Just det.
För att Otto Wallin, vår svenska tungviktsfighter, ska ju gå en helt sjuk titelfight mot Tyson Fury den 14 september.
Herregud.
Och det ska Paul förklara varför det här är så stort. För att det är galet alltså.
Det är
galet.
Det är det
helt sjukt. Ja.
Och slutligen så ska vi prata judo i dagens podd.
Coolt, det har vi inte gjort förut.
Det har vi inte gjort det. Nej. Och Sverige har ju tävlat i VM. Mm. Inga jättemedaljer, men ändå duktiga prestationer, får man säga.
Det är ju tuff konkurrens där.
Ja, väldigt, väldigt tufft. Och japanerna är ganska bra.
Ja, och det var också i Japan den här tävlingen var. Mm. Dessutom ska OS vara i Japan, bara det är spännande. Ja. Mm. Men vi ska prata med Robert Eriksson som är landslagscoach för judolandslaget. Mm. Där har ni dagens podd, men nu är det dags för det här. Det är dags för kampsportsnyheter med Simon Kölle.
Jajamensan, vi har haft UFC i Kina. De kom dit och de lyckades hålla galan och den blev av. Det blev inget kaos, inte så vitt jag vet i alla fall. Nej. Och det blev en jäkla gala alltså, som troligen betydde otroligt mycket för MMA i framtiden. Eftersom att det var ju Andrade mot Zhang då i huvudmatchen om titelbältet. Och där vann ju Wei Li Zhang. Hon vann ju den, alltså hon fullständigt krossade alltså, Jessica Andrade.
Otroligt överlägsen hon var.
42 sekunder i rond 1 så var TKO vinst. Ja, vad säger du Elin?
Fantastiskt. Aha. Och vad stort för Kina att få sin första champ. Mm. Och det är ju extra kul att det är en tjej också som får ta det.
Det ser jag. Och vad emotionell hon var.
Nej, men det är jättestort. USA har inte varit där mycket i regionen och nu så verkligen får de någon som
förstå tar bältet. Bära den tyngden på axlarna också. Du bär hela den där nationens hopp på dig. Det har vi ju sett på Alex hur tufft det kan vara.
Ja, verkligen. Och sen i co-main event var det också en väldigt viktig vinst för kineserna. Då var det Li Jingliang som slog alltså den otroligt lovande brasilianska fighten Elisao Salesky dos Santos som man inte kanske känner till så här vardags, det han är inte världens lättaste namn heller förstås. Nej. Men
och
han,
du kan ju det såklart också, bara att du säger det
men
så
han har ju liksom, han har aldrig förlorat på TKO eller knock, hans 26 matcher hade gått så ingen kunde tänka sig att den här kinesen skulle kunna vinna på det sättet, men det gjorde han. Och han hade vunnit 7 raka matcher i UFC inför den här, så att det ansågs ju vara liksom en väldigt svår match för kinesen att vinna, och han vann den. Han avslutade honom. Och det är ju...
Man var ju helt galna publiken. Det var ju otroligt alltså.
Ja, men jag tror
alltså att... av glädje menar jag då.
Och det, någonstans var det så. Nu var det också... Båda de här från Kina var ju underdogs och båda vann. Och i Kina... Alltså, det kunde inte blivit bättre skulle jag säga för UFC Dana White.
Nej, kul.
Nej, det var häftigt faktiskt. I Sverige då, om vi flyttar oss till Sverige så har vi haft Lion Fight 59. Så där hade vi huvudmatchen då. Nicholas Bryant som vi har talat om tidigare här i podden. Som mötte en amerikan, Joshua Scales, och så vann han på knockout där i fjärde ronden. Sen hade vi också en renodlad MMA-gala i Västerås, Fight Club Rush 5. Vi pratade med Jörgen Hamberg förra podden som berättade om den galan. Och där hade vi ju Andreas Bane Gustafsson som alltså fullkomligt malde ner det brasilianska svartbältet där som han mötte Givago Francisco. Det alltså... Jag vet inte om ni har sett matchen, men det var ju galet.
Det skulle ju vara väldigt kul nu om Bane faktiskt går den där matchen mot Jonathan Westin som vi snackade om förra veckan. Det hade ju varit någonting.
Vill man se det här, kan jag säga, vi pratade om det sist, fightertv.se. Mm. Där finns det en efterhand att kolla på.
Jag kollade och jag tyckte det var jättebra.
Ja, kul, 99 spänn i månaden annars. Så har man full abonnemang på allting.
Nej, men det är bra. Det är kul att kunna se liksom en gala för att... som är ute i landet och både förhand och efterhand. För det såg jag att det var många frågor. Kan man se det här efter? Det kanske jag ska fråga dig när jag säger att det är så. Ja. Så visst kan man det, eller hur?
Absolut.
Man får liksom tillgång till biblioteket också. Kommande. Exakt. Så det här kommer bara bli bättre och bättre.
Ja, det växer ju.
Ja, det är häftigt. Det är väldigt kul faktiskt. Och sen hade vi också i huvudmatchen, det där var ju co-main event. Huvudmatchen så var det Robin Rose som förlorade på en rear naked choke i andra ronden mot finske Henri Lintola. Så att, det var
det
en tuff...
har väl ändå gått rätt bra för Rose innan?
Det har gått extremt bra för honom som proffs, eller som, inte som proffs, men som amatör. Och nu har han 2-2 i rekorda. Mm. Och nu är han också klar för Superior Challenge, men jag kommer komma dit snart. Mm. Sen har vi haft judo-VM.
Yep.
Vi ska väl försöka få prata med någon där i landslagscoachen kanske eller så.
Precis, ja, men stund ringer med honom.
Häftigt. Och för Sveriges del då så blev det näst bästa VM-et någonsin. VM 1986 var bättre. Det här hade vi Marcus Nyman och Anna Bernholm som kämpade i bronsmatcherna men förlorade. Och det finns ju inga fjärdeplatser i judo. Känner du till det, Martin?
Ja, du har sagt det.
Så att, gör det inte?
Nej, det finns inte.
Varför?
Nej, de som förlorar... nej, för man delar på tredjeplatsen. De som liksom förlorar semifinalerna, strunt samma. Så då, det finns 2 treor och sen finns det då 5 också.
Så att, ja, men det är för att de har återkval.
Men,
ja,
men varför har de bronsmatcher då om båda får medalj?
Nej, men om man vinner bronsmatchen, då får man ju brons. Då finns det ju 2 stycken som får brons då, helt enkelt.
Ja, vi får reda ut det här en annan gång.
Jag blev jätteförvirrad.
Det blir liksom 2 bronsmatcher. Ja, strunt samma. Hur som haver så får vi verkligen spännande att se fram emot vad som kommer hända i judo nästa år. Så. Det är mycket, där, mycket att fråga om. Thai-boxaren Josefin Lindgren Knutsson var i Japan igen. Apropå Japan var ju också judo och VM. Och där vann hon återigen mot ett sån här världsnamn. Då. Den här gången var det Kotomi som hon slog. Och det är också så här, kanske inte säger jättemycket till alla här, men det är ju liksom, hon sa ju det själv att det här, hon fick mer, när hon vann den här matchen så fick hon liksom mer mess och mail och allting än när hon vann VM. Det är så pass stort, det är liksom, det är enorma galor verkligen där. Hon börjar verkligen bli ett stort, stort namn, så det är häftigt.
Vill man höra mer av henne, fast det var ett tag sedan, så var hon här i podd nummer 37.
Mm.
Det var faktiskt förra året, då var hon här och berättade lite grann om sitt fighting-tänkande.
Häftigt, häftigt. Om vi tittar framåt då så har vi alltså svenska Otto Wallin som, nu pratar vi boxning, som kommer möta Tyson Fury. Otroligt bra fighter verkligen. Ja. Och det är 14 september som sagt och då är det alltså båda de här är obesegrade så att Otto Wallin han har 20 vinster i sina 20 matcher. Och Tyson Fury har 28 matcher som han har vunnit, så han har en oavgjord också då mot Deontay Wilder som han hoppas på att få en rematch på nästa år och då vi får se lite, vi ska väl snacka också med
Paul. Ja, men Paul Lindstedt, vi får kolla också vad det är för vad sa du, för kallas det för odds?
Odds, ja precis.
Det är spännande.
Ja, men vad tror man? För det här är ändå väldigt häftigt och det blir liksom en stor nyhet i massmedia i Sverige att när vi har någon som går en sån här stor match, såklart. Men det kan bli svårt. Lite nu här i helgen då har vi UBC 242 som går av stapeln i Abu Dhabi och där har vi huvudmatchen då, herrarnas lättviktsbälte, Khabib Nurmagomedov 27-0. I boxning så är det också väldigt bra, men i MMA så är det otroligt. Extremt. Vi har faktiskt aldrig haft någon som har haft den typen av rekord på, som framförallt möter också världsfighters.
Tänk dig den gången helt han galet. Torskar, om han någonsin gör det, vad jobbigt det kommer vara för honom.
Men tänk om han blir den här Mayweather, du vet, 50-0.
Ja, det är helt galet.
Varför
det är
inte?
Nog det han vill.
Och Khabib möter ju Dustin Poirier som Akia tänker på, Khorasanis, som vi ska ringa sen. Mm. De har ju mötts.
Han har ju mött många.
Jag tänker att jag frågar Akia vad han tror. För alla tror väl att Khabib kommer vinna den här matchen.
Ja, men Khabib är så väldigt troligt. Säg Khabib, annars får vi mail om det där. Han heter faktiskt Khabib.
Khabib.
Och så där, 25.
Vi har fått mail om det, jag tänker.
Ja, vi har fått det. Det var det jag tänkte på. Säg inte Khabib.
Khabib.
Och vissa säger ju kebab nu och sådana där grejer också. Kebab. Så det är mycket sånt. Och
det låter lite nedlåtande.
Ja, det är dåligt. Är det?
Ja, men det är så här, folk håller på. Alltså, det här, nu pratar vi haters. McNuggets
jag tänker på det.
På Irland.
Khabib, förlåt mig. Okay.
Ja, men exakt. 25-5 har i alla fall Dustin Poirier och en no contest. Också. Så att, men han har sett väldigt bra ut, är väldigt tuff, så att det blir spännande. Sen har vi också en annan match där på den galan som ser väldigt häftig ut och det är Edson Barboza, bra striker, som kommer att möta Paul Felder, de har ju möts förut. Så att, det ska bli väldigt spännande att se om Paul Felder kan göra något annat den här gången.
Superpepp.
Ja, men den blir bra. Så den blir nog väldigt
var ser den här galan då?
Nej, Abu Dhabi.
Abu Dhabi.
Så är du vars. Vars är den här galen?
Ja, men hon är en norrlänning. Sen har vi Islam Makhachev då, 17-1 i rekord. Det är inte heller helt fyskram som heter Davi Ramos 10-2. Som också kommer bli en välja. Jag nämner den matchen. De är inte jättekända kanske för household names än, men de är väldigt, väldigt bra. Så titta på de tre matcherna om ni ska se någonting. Sadebo Sy.
Ja.
Är ju en bra fighter från Sverige om inte annat. Han kommer ju då... han har gått vidare till slutspelet nu i PFL. Mm. Men kom ihåg det här PFL,
det gick ju bra för
Professional
honom där förra.
Fighting League.
Ja, men precis. Ja. Man går liksom ett, ja, men det är nästan som så här fotbollsgruppspel och
sen kan
så...
bara nämna det också så att det betyder så alltså, ju fortare du avslutar matchen,
får man mer poäng.
Mer poäng och så där. Det är rätt häftig modell alltså.
Ja, men precis. Det är ju för att de vill ha action helt enkelt. Så det
gick väl väldigt bra för honom i det förra året. Han kom rätt långt.
Ja, men det gick väldigt bra för honom sist och nu så får han det tufft direkt i kvarten, för nu kommer han möta Ray Cooper III som var finalist förra gången.
Wow.
Så att det är ju verkligen vinnande där. Men att slå honom, då hade man fått $1 miljon förra året.
Det är så mycket pengar.
Det är så mycket pengar.
Bra pengar.
Ja, det är det man får liksom. Chris Cyborg, vi snackade om förut om att hon skulle lämna UFC, det gjorde hon ju. Och nu är hon klar för Bellator.
Mm.
Och hon kommer där direkt få gå en match om bältet. Ah. Och hon kommer dessutom få chansen att gå lite fler matcher. Hon har ju typ gått en match om året eller någonting nu i UFC. Och så hon
har
ska också...
de rätt viktklass för henne där?
De har det. De har verkligen det. Och det är Julia Budd. Hon har ju bältet där.
Mm.
Och hennes rekord är 13-2, Julia Budd. Och hon har ju alltså två förluster. Båda de kom 2011. Så det är väldigt länge sedan Julia förlorade. Shit. Och då ska vi nämna några namn. De två hon förlorade mot. Amanda Nunes och Ronda Rousey.
2011.
Sen dess har hon bara vunnit.
Gud, det kommer ju bli en
spännande match. Amanda Nunes var hennes debut. Match. Då mötte hon Amanda Nunes i sin debut.
Troligt.
Kämp.
Superior Challenge bokar ju massa folk nu till sin gala. Som kommer vara, den är ju... kommer vi prata om sen. Den är ju i december, 7 december. Men Robin Roos har blivit klar nu. Han var ju, vi just nämnt honom här i helgen. Och han kommer då alltså gå den här hatmatchen mot Adam Westlund. Det har varit så mycket snack mellan dem och de ska gå upp. Jag tror att det här blir tredje gången de ska mötas. Den ena har skadats, den andra har varit sjuk och det har varit, de har tjafsat mot varandra. Och det är liksom, det är ganska ovanligt i Sverige. Jag tror inte att det finns något egentligen riktigt hat mellan dem.
Vad är det de gidrar
om? Vad är grejerna? Varför är
de har utmanat varandra och den ena är feg och den andra hit och dit. Jag vet faktiskt inte exakt orden de har sagt och det känns som att det har varit så mycket
hype. Det är som vet länge varför
de... Nej, men det är lite så, det har varit så mycket hype fram och tillbaka och sen är det väl det att de har varit liksom redo flera gånger att mötas och så har det inte blivit det och båda är väldigt, väldigt bra strikers, olika stilen då och Robin, nu förlorade han på en rear naked choke, men det är ju lite där han har liksom det lite svårare i alla fall. De har ju det lite mer i Västerås. Mm. De tränar inte så mycket brasiliansk jiu-jitsu, de tränar typ ingenting. Man ska komma upp från backen, säger de.
Just det.
Ja. Ska aldrig jobba från ryggen, så är ju Jörgen Hamberg.
Nej, men exakt.
Förra veckan. Han sa det förra veckan.
Och där har vi alltså Nico Mizuki kommer gå på den galan. Vi har Martin Hamlet som är en väldigt bra fighter. Michel Ersoyus och David Bjelkeden. Så att det är de som
ska
redan är klara.
Ska Nico försvara bältet i tanken?
Ja.
Mm.
Så det blir väldigt häftigt. Och jag menar, hur långt kan han ha kvar från att komma tillbaka till UFC också? Ja. Det kan nog knappast vara speciellt långt. Och vi får hoppas att David Bjelkeden får en rematch. Alltså det är han värd, tycker jag. Hoppas verkligen det. Även AK Fighting Championship har annonserat ut att de ska köra en till gala. De har kört en gala förut i Örebro, men nu vänder de sig till Stockholm och Solna, anrika Solnahallen i kampsportssammanhang. Där är också en del fighters redo eller klara. Elin Öberg, väldigt talangfull på damsidan. Jonathan Westin, men då kommer han inte möta Bane, för Bane har två matcher uppradade internationellt, så att, tyvärr det ser inte ut som att de kommer mötas. Frans Lioa, Hamza Bougamsa, Mohamed Babadivand kommer också göra comeback, så det blir väldigt kul. Det blir en bra gala. Ja, sist men inte minst då, så nästa vecka drar ju faktiskt VM igång. Vad är det för VM, Martin? Vad kan du gissa?
Åh, det måste vara AI då.
Nej, men du är faktiskt inte alls långt borta. Kendo.
Du hänger ihop, ja.
Det är Sydkorea och då är det alltså svenska landslaget. Det har, så vitt jag kan se så är det 5 stycken de skickar. Sen det är väl liksom lagtävling, men så är det individuellt också. Så att Sydkorea, det är bra. Bra, riktigt, riktigt stort.
Mycket Asien i den här podden idag.
Ja, men det är mycket, just den här tiden på året då, är det mycket så.
Mm. Ja. Den här tiden på året.
Jag fattar ingenting.
Nej, men de lägger många mästerskap så här, vid den här tiden på året.
Är du klar nu?
Jajamensan.
Vad säger vi nu då? Otto Wallin som ska möta Tyson Fury. Nu ringer vi till Paul Nilsson, det är han som har podden Ringhörnan.
Mm.
Och så ska vi reda ut också vad är det är för odds i den här matchen.
Ja, det är Paul.
Tjena Paul, det är Fighterpodden.
Ja, men tjena.
Fighterpodden ringer till Ringhördan-podden.
Eller?
Yes.
Jag letade här och hittade i vårt papper här avsnitt 14 av Fighterpodden.
Åh jäklar, så länge sedan.
Ja, yes. Där var du med. Det var alltså den 10 yes. februari 2017.
Oj.
Ah. Det stämmer. Vilket, vad är det för avsnitt nu då?
55 är vi på nu.
Aha, det är inte uppe på ringarna nivåer. Vi är bakom fortfarande.
Vi ligger långt bakom er generellt.
Ni spelar in hela tiden. Ni sitter ju och livesänder och grejer.
Ja, men det är underbart. Alltså. Jag älskar den podden. Ja,
det är roligt. De är så jävla roliga, mina kollegor. Så att det gör att det är väldigt kul att spela in. Så jag vill gärna ofta göra
det. När du var här hade vi han Oscar, The Golden Boy Alin, ju, som gäst i podden.
Ja, ja.
Men idag vill vi prata om Otto Wallin.
Mm.
Ja.
Alltså vilken grej. Han har ju fått alltså en titelfight i tungvikt mot Tyson Fury. Som är den 14 september, eller hur?
Ja, det här är ju helt livsförändrande för honom. Eller ja, han är i alla fall potentialen för att göra det till det.
Vi brukar säga det så här, vi vill så gärna veta mer om boxning. Simon kan lite mer än jag kan, men vi har liksom engagerat oss. Vi tycker ju om boxningar. Men kan inte du sätta lite grann det här perspektiv? Varför är det här så stort?
Därför att tungviktsboxningen just nu är väldigt bra. Det var länge sedan vi hade en era av tungviktsboxning som är så här bra. Vi har ett gäng riktiga stjärnor som är liksom internationella stjärnor. Vi har Anthony Joshua, Tyson Fury och Deontay Wilder som alla tre är liksom, ja, storstjärnor och drar in många miljoner. Och att man har tre så bra boxare samtidigt, det är inte jättevanligt i tungvikten. Och nu har vi dessutom en svensk som ska upp och mäta sig med de här killarna. Mm. Så att, stort blir det. Men man kommer ihåg, många säger att tungvikten är dålig, men det är för att tungvikten har ett par tillfällen då den varit så otroligt bra, men sen så är den jättedålig större delen av tiden. På 90-talet var den otroligt bra. På 70-talet var den otroligt bra. Utöver det är den inte så bra. Men just nu så är den faktiskt riktigt bra.
Vad kan det bero på? Varför svajar det så mycket i den här viktklassen som ändå är en av de mest populära att titta på?
Jag skulle säga att jag tror till att börja med att vi fick ett uppsving på 90-talet. En liten del idag, det kan ju vara att vi upptäckte, eller vi ska inte säga, men man upptäckte ju steroider och så vidare, vilket gjorde att boxarna blev större, de kunde fightas längre, blev bättre matcher och så vidare. Och sen så är det lite generationskrig. Mellan varven kommer upp ett par talanger, och samtidigt kan det vara tvärtom. Joe Louis till exempel, han höll ju tungvikten ren i 12 år och det fanns ingen motstånd. Så har du bara en sån här supertalang, då blir det ganska tråkigt. Det var ju det vi fick med Vladimir Klitschko.
Ja, just det.
Han höll ju i stort sett rent i hela tungvikten och ingen hade en chans att blomma ut ens.
Hur är det med de här olika organisationerna och bältena? Det har alltid varit lite rörigt inom boxningen. Kan du försöka guida oss där?
Man behöver tänka på det på lite nytt sätt. Man ska inte tänka att det är världsmästartiteln och det bara finns en världsmästartitel så att säga, utan det här är ungefär som i tennisens Grand Slam. Det finns WBC, WBA, IBF och WBO, alla de här fyra titlarna överlag rankas ungefär som lika värdefulla. Men det är mästaren som gör bältet och inte vice versa. Så att när man har till exempel som nu när vi har tre superstjärnor som håller titlar, då blir ju varje bälte väldigt värdefullt och får väldigt mycket prestige. Men under tidpunkter så har en del av de här bältena varit relativt värdelösa för att mästarna har varit allt för dåliga helt enkelt. Men så att om man säger det är WBC är det som överlag har lite bäst, vad ska man säga, historia. Floyd Mayweather sa ju att han bara var intresserad av de gröna bältena, vilket är då WBC-bältet. Men det är en röra, det handlar om pengar och men som sagt, om man vinner en VM-titel som boxare, då kommer ditt liv att förändras. Så att man förstår varför boxarna verkligen vill ha det. Armand Crunch är det ingen som hade känt till idag om det inte var för att han WBO-titeln.
Just det stämmer. Men om man flyttar fokus till Otto Wallin, alltså, han är 20-0 i rekorden då. Men när jag hörde eller tittade på er podd, liksom, då var det var inte så här supersnälla ord som dina kollegor hade om hans chanser. Det var så här att han hade en chans på miljonen och du bara, nej men kanske en av fem. Liksom, så här. Men Det låter ju inte som att ni experter riktigt tror på vår svenska hjälte liksom.
Så här, det är ju jag ser någon och Sasha, alla vi tre är ju ganska oense om det här. Okay. Jag är ju lite mer optimistisk för vad det gäller Otto, att det är tungviktsboxning. Träffar du rätt så då går de flesta i golvet. Otto Wallin, han är en väldigt stor boxare, han är snabb, han är stark, han är atletisk, tekniskt skicklig, med det. Han är en ganska komplett boxare. Problemet här är att han ställs mot Tyson Fury som är ännu större och ännu snabbare och har otroligt bra känsla. Så att oddsen ser ganska mörka ut. Jag tror att det är 11 gånger pengarna på Otto Wallin, och det är ganska rimliga. Ja,
du känner att det är rimligt.
Ja.
Jäklar.
Det är rimligt faktiskt. Senast har jag tyckte det till och med var i Wallins favör. jag tycker det är lite att säga, men men då vill jag säga, jag spelade mycket på boxning och jag har vunnit flera gånger på 15 gånger pengarna, så helt chockerande vore det inte.
Nej, men du och Simon kan säkert mötas här i, han är ju vår gambler här i vårt program.
Okej,
alltså det i MMA hände ju, alltså det är väl Matt Serra, det var väl inte ens 11 gånger pengarna då liksom, när han vann
bältet. Jag tror det var 8 gånger pengarna.
Ja, exakt, 8 gånger. Det anses ju helt, det är liksom aldrig hänt. Ja, men det kanske finns mer
det är någonting spännande i det här. Jag tänker alltså, nu än en gång som sagt, jag är för dåligt insatt, men du vet när Mayweather skulle möta McGregor liksom, ändå står man så här, fan alltså McGregor kanske kan vinna den matchen. Alla som kunde boxning, inklusive du, bara så här, nej, det kommer inte ske. Alltså Mayweather är 49-0, han kommer garanterat vinna mot McGregor.
Ja,
men man tänkte vad oddsen var då. Vad var oddsen på den matchen?
Det här är ju väldigt roligt, för att jag kastade ju alla pengar jag hade på Mayweather direkt. För att oddsen var alltså, om du satsade dem på Mayweather var det som mest 1,50.
Jäklar.
Och McGregor var alltså bara lite mer än pengarna tillbaka. Va? Vilket är helt absurt.
Jättekonstigt. Men det var så att det var sån hype på den grejen.
Ja, och hela Irland tror jag kastade alla sina pengar på McGregor. Det är vad jag tror.
Bilnyckeln och liksom. Berätta lite mer om Otto Wallin liksom. Vem är han?
Alltså han har ju boxat, han har ju aldrig varit uppe på den här nivån. Han har heller aldrig riktigt varit uppe på ens två nivåer under.
Oj.
Så att det är därför lite man ser det som att, han det här är en tune-up så att säga, för Tyson Fury ska möta Deontay Wilder så småningom. Men när boxare har fokus på något annat, då är det ju väldigt lätt att man glömmer bort att man har en 110 kilo tung jätte som vill slå en på käften framför sig. Och Otto Wallin, som sagt, han är en snabb boxare, han är, jag skulle säga så här, han, det är inte en enskild grej som står ut, han är ganska komplett. Allt som allt, han har ingen direkt svaghet, och gör allt välskolat, tekniskt och bra. Så att det är inte så att det är någon sopa de bara har släpat upp här, utan anledningen till att han får den här matchen är för att nu tror jag det är Tyson Fury har skrivit på för något stort tv-bolag, och de vill de ändå ha bra motstånd. De kan inte släppa upp vem som helst på amerikansk tv. Mm. Och som sagt, Otto Wallin, han fyller alla de kriterierna. Så att jag tror att det här kommer bli en bra match. Och om Otto är motiverad så tror jag absolut han kan göra en bra insats som oavsett resultat får hans aktie att gå upp.
Alltså, han är ju också super underdog, och det är också det bästa läget man kan vara i.
Ja, han har ju ingenting att förlora här.
Det du pratade om nu, att de plockar upp honom utan att han kanske har riktigt jobbat sig fram till en titelchans på det här sättet. Jag är, precis som Mårten, inte helt insatt i boxningen.
Ja.
Men skulle du säga att matchningar kanske är lite mer godtyckligt där än hur det kan vara i... Jag använder UFC som referens där det förvisso också sker mycket som är godtyckligt för pengarnas skull. Men hur skulle du säga att matchningen har sett?
För att dra lite enkelt här, UFC, fördelen som UFC har är att de flesta som tittar på UFC, de är UFC-fans och inte Tyron Woodley-fans eller Khabib-fans. Mm. De är först och främst UFC-fans, och det gör att de har helt andra förutsättningar och kan matcha sina fighters och behöver inte bry sig om vad fighternas manager och så vidare tycker eller vad som är bra för deras karriär. Medan alla boxare är ju, vad ska man säga, autonoma förhandlare. De vill ha ut det bästa hela tiden. Och om det innebär att man tar upp en kille från, om man skulle jämföra med fotboll, division 2 och spela match mot ett lag i Allsvenskan för att det är ekonomiskt det smarta att göra just nu, då gör man det. Och det är liksom, det är professionell sport, man ska inte glömma det. Det finns inga ligor, det finns inga regler på det sättet, vem som får möta vem, mer än att de olika konventionerna ska godkänna det.
Så det känns lite cyniskt.
Ja, men det är boxningen. Det var någon som sa att boxningen, det är sån här laissez-faire-kapitalism gone wild. Och det är precis vad det är. Det är verkligen helt fritt spelrum, total anarki, inga regleringar.
Men är det The Ali Act? Är det den som har... Är det...
Ja, den har väl gjort en del. Jag vet inte riktigt om den levs upp.
Ska vi förklara den också? Det betyder att man måste möta någon i en annan organisation om man blir utmanad. Funkar det så, eller?
Precis. De måste ha oberoende rankingsystem och en hel del såna här grejer då för att det ska bli jämnare matcher. Men det är också för Ali Act är ju framförallt utformad för att den ska gynna boxarna så att de inte kan bli utnyttjade av promotorer och manager och så vidare.
Men det gäller också för MMA. Alltså, vi har snackat om det tidigare.
Man har försökt
tvinga dem från Bellator att möta inom UFC.
Kommer inte hända liksom.
Det blir svårt.
Precis, det skulle slå omkull i UFC helt och hållet. Ja, det tror jag aldrig kommer att hända.
Vad Nej. Menar du att Dana White inte skulle gå med på det?
Ja.
Ja, men det var spännande. Ja. Jag tycker det är älskande det här underdog-perspektivet. 11 gånger pengarna. Ja. Fan, vet, det kan bli en skräll.
Sätter en hundring på det så.
Ja, eller hur?
Varför inte?
Du, Paul, vi hoppas att se dig snart igen i podden. Och så lyssnar man på Ringhörnan, säger vi till våra lyssnare också.
Ja, gör det. Lyssna på den. Den är rolig.
Det är bra.
All right. Tack
för allt. Vi får ta hit honom igen. Paul.
Ja, men han är bra.
Han är påläst, va? Mm,
alltid påläst.
Ringhörnan, som sagt, deras podd. Och så känner du inte till dem. De sitter liksom och livesänder. De kan sitta bredvid som är UFC, inte kanske UFC, men det kan de också göra. Mm. Men någon bur. 3 stycken och bara
snackar. De är jättesköna.
Och har egen
kommentering. Frågan är om vi kan ta hit dem alla 3 nu, eller vågar vi det hela på sig? Det är helt galet.
Det kommer bli kaos.
Ja, men de är väldigt sköna. Väldigt.
Och jag ska ju stoppa in 10 000 spänn, tänkte jag här nu på Otovalis.
Gör inte det. Jag tror inte det är så... Alltså, smart, Martin.
Jag kan ju vinna 11 gånger pengarna.
Det är sant, nu kan det.
Barnens college fund som vinner det.
Vi har haft Kullets bettingskola och en regel var ju att satsa inte mer än vad du kan bli av med.
Ja, du är så rik, vi förstår. Men vad tänker ni? Alltså,
vilket avsnitt var det om man vill fräscha upp minnet?
Det finns där bakom. Så att. Nej, men skämt åsido, så, vad tänker ni om det att vara så utskriven som han ändå är? Alltså nu, de här är ju ändå proffs och superduktiga boxare, de här nu som är i Ringhörnan och alla andra. Så 11 gånger pengarna, alltså han fattar väl det själv. Det är som att möta liksom Milan eller Juventus eller någonting i fotboll och så är man liksom kanske inte riktigt där än själv.
Alltså, men ändå, han har gått 20-0. Han kanske tror på sig själv.
20-0 liksom.
Det ska man ju inte underskatta.
Han kanske är fantastiskt.
Han kanske är, jag vet inte.
Att
jag
vara
känner
en
inte
sån underdog, att vara en sån underdog, perfekt läge.
Ja, men så här, han kan chocka världen. Mm. Han har ju allt att vinna på den här matchen.
Vi ska och gå från boxning via tvärkast vi har till judo. Vi har inte pratat om det förut
på podden. Det är tvärkast.
Det är ganska tvärkast, men det är väl också så här tvärkast.
Alltså,
jag menar
ju att tvärkast.
Det var ju det jag försökte få er att reagera.
Det var ju
tvärkast.
Roligt.
Okay. Men det är också, ja, det är göteborgska är väldigt kul. Men det är också så här, det är det som är göteborgska. Nej, men skämt, det är ju ändå 2 traditionella
alltså,
sporter. Det har ju blivit det, men boxning är betydligt äldre än judo. Det är Sverige.
Men Sverige har ju varit i VM. Och sen har vi ett kommande OS längre fram. Men vi ringer till landslagets coach Robert Eriksson.
Spännande.
Ja, det är Robert.
Robert Eriksson som är landslagscoach för judolandslaget.
Det stämmer bra.
Och du är väl själv en judoka, kan tänka?
Ja, det är jag.
Det hade varit intressant om du sa tvärtom. Nej, jag vet inte vad. Jag har aldrig
hållit på med judo förut.
Mm. Ja, det är inte helt omöjligt i och för sig.
Vart började du själv träna judo?
Jag började själv med judo för länge sedan i Karlskoga judoklubb. Jag började faktiskt själv först med jujutsu. Mm. Så det, och i det så fanns det inget tävlingsmoment.
Nej.
Och då, när man blir lite äldre där, när man är tonåren, så saknar man ju. Jag ville ha tävlingsmoment och så halkade jag in på judon och så. Mm. Ja, den vägen blev det.
Började du tävla ganska tidigt då, eftersom det ändå var därför du ville börja köra judo?
Ja, fast jag var ganska sen. Alltså jag var då runt 13-14 år redan. Så det är ju egentligen, det är väldigt, väldigt sent. Men jag började tävla direkt, det gjorde jag.
Men det känns ju som att judon har fått sin, har fått en revival, kan man säga.
Ja, det har väl fått, det får man väl säga, på många sätt och vis. Mycket tack vare andra kampsporter förstås, med MMA och UFC och allting, har gjort sitt för judons skull också, får man säga. Och sen,
Ronda Rousey så, kanske gjort sitt.
Ja, framförallt till namnet i alla fall, så kanske har inte lockat så många nya, det tror jag kanske inte, men det har gjort att massmedialt uppmärksammas lite mer. Och sen internationella judoförbundet har gjort en jättedrive de sista åren med att göra sporten mer professionell, helt enkelt.
Det var, jag är ju lite äldre i gänget här. Det var ju det man började med på den tiden. Det fanns ju inte så mycket stilar när jag började.
Jag började också med det.
Ja, men det var så, det var judo och karate. Och det var ju judon, och sen kan man känna, sen kom ju alla de häftiga kampsporterna på något sätt. Men jag kan uppleva nu att det har kommit tillbaka. Och inte minst därför vi ringer dig är ju för att Sverige, jag tror aldrig Sverige har varit så här bra i judo, väl.
På 80-talet kanske.
Ja, 80-talet kanske. Ja, sen 80-talet kan man säga då.
Eller stämmer det?
Jag skulle vilja säga i modern tid, ja. Mm. Man brukar räkna före och efter OS 92, kan man säga. Eller efter OS 92, dels så var det, gick ju Sovjetunionen i kras. Östblocket delades ju upp för att vara, för att vara en deltagare från östblocket, så var det plötsligt 15. Mm. Och det gjorde ju ganska mycket för judosporten. Och därav så infördes ju internationella kval till OS. Tidigare så var det öppet för varje land att skicka vilket man ville i princip. Och det har varit samma sedan 96, och det förändrar ju hela sporten förstås, efter den. Så man brukar väl räkna före och efter 92, kan man väl säga. Och sen 92 har vi det bästa gänget någonsin nu.
Om vi tar senaste nu VM här. Till exempel apropå det du pratade med OS här, Joakim Dwerby, han förstod de att det var en stukning, men han bröt alltså foten och fightades med det.
Han bröt ett ben ovanför foten, precis, i första minuten i matchen. Och,
jäklar. Hur gick det till?
Han skulle göra en kast, ett skulderkast framåt, och så hans motståndare råkade trampa honom på hälen, helt enkelt. Benet. Mm-hmm. Och det såg ju inte så farligt. Ja, nu när man ser bilden efterhand så ser man att det var inte så bra förstås, men... Mm. Ja, med den införslag och så vidare så trodde vi att det var en stukning. Men det var ju inte så att säga.
Man ska ju säga också att han tävlar ju i 100-kilosklassen. Och även man då har starkare ben, så har man inte så starka ben i fötterna när man får en 100-kiloskille på sig.
Nej, det hjälper inte den andra. Vi äger ju lika mycket som han trampar på en, så blir det mycket förstås.
Ja. Hur skulle du beskriva din egen liksom, coachingstil? Hur mycket är coaching i judo, skulle du säga? Vid match liksom?
I själva matchsituationen så är ju coachens roll ganska begränsad. Ska jag säga. Dels är reglementet så att vi får ju inte coacha när matchen pågår. Vi får bara coacha i pauserna, så att säga. När domaren säger Mattias, säger på judo. När det är stopp, då får vi prata med aktiva. När matchen rullar så får man inte säga så mycket, eller ingenting egentligen. Vad man kan påverka är väl kanske enklare taktiska råd. Heja på, förstås då. Men bromsa tempot, öka tempot defensivt, offensivt eller vad det nu kan vara.
Alltså, hur kan du kontrollera det?
Nej, men det är en aktiv...
Nej, men alltså att uttrycka sig på ett sånt lugnt och fint sätt som du precis gör när du ska coacha. Öka tempot.
Nej, det är inte så lugnt kanske. Oftast är det ju mycket folk på läktarna och det är ganska högljutt, så man får ju... Där får man ju ta i väldigt mycket. Vilket kanske hörs på min röst fortfarande.
Du är ju nyligen hemkommen från senaste VM.
Ja, ganska ny. Vi kom hem i lördags, ja, precis.
Förutom den här brutna foten, kan du berätta lite mer om hur gick det för resten av landslaget? Hur var upplevelsen? För det här utspelade sig i Japan, eller hur?
VM:et i sig var ju väldigt håsat. Närmare 900 deltagare då från... Ja, det var 150 nationer anmälda, att vi droppade en annan nation där i slutändan, så kanske det blev 145 eller 146. Och dessutom så gick det ju på
klassisk marknad. Dels i Japan förstås, det är ju judons hemland och det är ju oerhört stort i Japan. Och så gick det för den kalla redan för det 19 Budokan som de byggdes för OS 64 i Tokyo. Det var faktiskt första gången vi tävlade där. Vi är ju i Japan väldigt mycket och tävlar och tränar. Mm. Men vi har aldrig varit och tävlar och tränar arena förut, så det var ju väldigt speciellt.
Cool.
Och sen gick det ju bra, får man ju säga. Det gick väldigt bra. Men vi hade 5 deltagare och alla var utom en lyckades vinna matcher. Och det blev ju 250 plats i slutändan, men det är ändå så faktiskt det bästa vi har gjort på modern tid.
Är du nöjd eller vad är din liksom, uppfattning?
Jag är nöjd med placeringarna så sett på tanke på hur dagarna var för dem och vilka förutsättningar de hade inför tävlingarna. Och alltså, självklart när man är så nära medaljen, det är det vi saknar. Vi saknar ju VM-medalj. Vi har alla andra medaljer, vi har massa medaljer på alla tävlingar. Just VM saknar vi medaljer från. Så det var lite surt.
Ja, men det kan man förstå, men det var ju väldigt bra VM då. Men berätta lite nu inför OS då. Det sägs ju kunna bli liksom det största för judon på väldigt länge.
Alltså OS är alltid OS. Det kvittar ju vart det går egentligen. Det är klart att det är fortfarande det största du kan vara med, det största du kan vinna. Och det unika med det är ju att det är ju var fjärde år och allt det här. Och det är kvar för att komma dit och det är inte. Det är ungefär storleksmässigt, det blir ungefär ett halvt VM som får vara med på OS överhuvudtaget. Så att det går i Japan, det är klart att det håsas ju väldigt mycket. Mm. Judon kommer hem, som man säger. Judon kommer hem.
Exakt,
till Japan.
Exakt, ja, men det jag har hört liksom.
Det kommer ju bli fantastiskt förstås. Det blir ju ett oerhört massmedialt uppbåd. Och, även för oss, men förstås självklart på japanerna, de har ju otrolig press på sig.
Ja, de har ju otrolig press och som sagt, vi pratade lite grann tidigare i podden idag här att ja, men den där kulturen också, att erkänna att man förlorar och att man vill vinna och sådär. Plus att de har sån enorm koppling då till framförallt judon, det är ju deras sport.
Ja, det är allt utom guld innan för misslyckande för dem. Även om de hade ett tungt VM faktiskt, i deras måttmätt ska vi säga. Men de blev faktiskt inte bästa nation på damsidan. Vi tog ett tre guld och det har nog bara inte så bra hänt.
Det svider. Ja, då har du och planera framåt nu för OS då?
Ja, det är klart att det är ju det som styr allting. Klart, sen är det långt där kvar och det är mycket tävling innan det förstås. Men jag hoppas att vi ska få med de här som är på VM nu, alla 5, så vi kan kvala och att vi ska ta den här jäkla medaljen.
Vad är det som krävs för att vi ska kvala in till OS?
Först och främst måste man vara topp 18 på världsrankingen. De 18 bästa i världen på både dam- och herrsidan. Och utöver det så finns det ett visst antal kvotplatser till varje kontinent som delas ut. De är lite lotteri för det kan bara, de kan tillfalla max en nation och max 2 per viktklass. Det är lite, man vet inte vart de handlar. Men ja, är man topp 18 så man klarar sig, då vet man att då har man sin plats. Och idag så ligger 4 stycken topp 18 och Marcus då, han ligger precis utanför. Han ligger på sån här kvotplats i dagsläget. Så idag är alla 5 inkvalade. Men det är sagt att det är långt kvar och mycket kan fortfarande hända.
Ja, så är det.
Så är det bara att jobba hårt då kommande tid?
Ja, det gäller ju att hålla nivån på tävlingarna. Utmaningen ligger ju att tävla mycket och göra bra resultat i kvalet och fortfarande fortsätta sin utveckling så man kan prestera när det verkligen gäller. Det är en klurig ekvation att få ihop.
Ja, för du får ladda om nu Robert efter VM. Ta lite honungsvatten också för halsen där.
Ja, det ska vi göra.
Så hörs vi av när det närmar sig OS.
Det tycker jag, vi måste snacka igen.
Det tycker jag verkligen, tack så mycket. Ha det så bra.
Han var lite hes hon är, Robert. Ja, skrikit som coach där för landslaget.
Intressant, men det var därför jag lite frågade också. För man får ju typ inte skrika. Han sa det.
Det ska vara så jävla gentlemannamässigt hela tiden.
Ja, men det är liksom det här liksom budoandan och så här. Mm. Och sen hade han ingen röst. Mm. Men det är mycket folk i publiken såklart.
Mm. Eller hur? Det är det. Alltså, jag tänkte podden är ju späckad idag.
Mm.
Men vi har ju en kille som står och väntar på kö här i telefon. Och det är ju Akira Khorasani. Som befinner sig i Malmö nu. Och jag tänkte ringa och stämma lite i honom. Hur han har det nu? Hur går det med klubben? Hur är det med Elina? Och så vidare. Är ni med?
Vi är med. Nu kör vi.
Ja, tjena.
Är det Akira?
Ja, verkligen.
Tjena.
Det här är Fighterpodden. Mårten, Elin och Simon, tjenare.
Det låter som att du sitter i en bastu någonstans.
Ja, sitter i en bastu. Typ.
Du känns, känns så lugn.
Lugn och sansad, ja men det är...
Men du har ju lite grann den här lugna stilen, det är lite grann du.
Nej, det har blivit jag.
Jag skulle ju säga det. Jag har blivit
trött och gammal. Jag brände all energi på fighting och nu är det bara coaching och slapp som gäller.
På tal om coaching, du coachade väl flera fighters under Fight Club Rush i helgen i Västerås? Berätta, hur gick det?
Jo, det var fantastiskt bra resultat. Båda två vann, men det var inte bara det, utan de även presterade liksom så att de hade liksom 10-20 proffsmatcher som rutinerade och samlade ut. Liksom. Så att det var två proffsmatcher som vi gick och båda två avslutade sina motståndare. Så att det var fantastiska resultat, framförallt prestationerna som man tar med sig då.
Är det här som är... Det du lever för idag, att coacha och se framgång i andra fighters?
Ja, precis. Det är det. Det är så det har blivit. Det var inte meningen, men det blev så. Så att ja, jag får det är liksom njutbart att kunna rätta till det man själv gjorde fel hos de här ungdomarna, killarna och tjejerna då, och samtidigt vägleda dem. Och det man får en kick liksom när man har taggade idrottsmän omkring sig, så får man en kick av det själv också, så att säga.
Men ska vi ta din bakgrund lite grann bara? Alltså, många känner ju till dig och på ett sätt kan man säga så blev du lite kändis tack vare The Ultimate Fighter.
Ja, just det.
Jag träffade dig faktiskt på The Zone när du fightades där för länge sedan i Göteborg mot han Paul Reed, där du dock förlorade, men det var en tuff match, kommer jag ihåg.
Ja, just det.
Och sen efter det så fick du hela din UFC-karriär och sånt där.
Ja, precis.
Och det, är det 12 år man kan säga som du var professionell fighter?
Ja, ungefär. Där omkring, ja. 12 år, jag har inte kollat upp det exakt, men det stämmer nog.
Ett dussin år. Liksom. Men många kan, alltså, hoppar ju på ditt tåg efter ett tag, liksom, såklart den med Ultimate Fighter och allting. Men du var ju liksom en känd som lite grann en galning på ett sätt. Galning, jag tänker på din debut liksom, när du mötte Dion Staring där, eller vad han hette.
Ja, just det.
Menar, det var ganska många viktklasser över dig, va? Eller?
Ja, precis. Jag har Magny 26 kilo med oss. Han var ju
det här är alltså hans debut.
Ja, det var tillåtet på den tiden. Idag tittar jag tillbaka så hade jag ju gett en örfin till en av mina egna grabbar och så här tänkt tanken. Ung och dum, som man säger. Men det var jävligt kul. Det var minnen för livet liksom.
Ja, häftigt.
Mm. Och sen räddade du upp massa vinster. Efter det?
Ja, precis.
För det var en tuff match som du förlorade i debuten där. Massa vinster. Och sen, jag menar, man tänker nu, om man hoppar lite framåt. Nu är det ju fight i helgen. Då är det ju Khabib mot Dustin Poirier. Hur känns det nu när du ser liksom killar du har mött? Du har hängt med. De går liksom världens största matcher nu. Och du har ju mött de här killarna. Du har mött dem.
Ja, precis. Nej, Max Holloway och Dustin framförallt då. Mm. Ja, men alltså det är ju liksom... Jag var ju ett skede i min karriär där jag kände att jag började bli äldre och började få problem med hakan liksom och så vidare. Så gamblade jag liksom och då började jag med Magic plocka fram de bästa liksom för att även inte slösa tid liksom och se om man har det eller inte. För att enligt mig så i UFC så finns det skikt och topp 10 blir en helt annan sport då, så att säga. Och det var där jag ville slå mig in liksom, och se om jag hade det. Så annars hade jag ju möjligheten att möta vem som helst. Men jag valde att liksom utmana och plocka fram de bästa av de bästa. Mm.
Hur tror du att det kommer gå på matchen nu i helgen mellan Khabib och Dustin?
Jag tror att Khabib gör samma sak som han gjorde sist mot Conor McGregor. Alltså jag ser inte... Självklart finns ju alltid den där chansen. Dustin Poirier är ju mer brutal än Conor McGregor, så att säga. Han är på och liksom är en avslutare. Precis som Conor McGregor också i tjej. Men jag vet inte. Jag ser inte hur han ska kunna stoppa Khabib. Liksom.
Men alltså, du är ju, till exempel din karriär så är du är riktigt duktig på backen. Du är duktig stående, men du har ju, alltså, jag vill säga att ditt markgame är lite så här, eller var eller är underskattat. Du var jävligt vass. Alltså. Vad skulle du säga är liksom nivån som Khabib har? Vad är det han har som är så in i helvete bra?
Han har ju liksom gjort det han gör i så jäkla många år. Så han har nött in detta, det finns stil. Han kan hålla ett högt tempo. Och liksom, det är just hans press och liksom sättet han positionerar sig både i brottningen och på marken som gör det jävligt tufft. Så att tittar man på hans stil så slår han ju inga stora slag på marken heller den första ronden, utan han successivt ökar tempot liksom, och som man säger malar folk liksom. Och det är han jäkligt bra på. Det är han jäkligt bra på. Och fysiskt stark under längre tid liksom. Han är hemsk.
Ja, han är grym och hemsk. Men vi vill prata om Lina förstås, Länsberg. Alltså, hennes senaste match, den var helt sjuk. Alltså, hon var så bra. Alltså, vi har ju aldrig sett henne så vass. Var du förvånad, eller så här, du har sett bättre på klubben?
Nej,
liksom?
Nej, men jag var inte förvånad för att det där är det som ska ha kommit ut i de andra matcherna också.
Herregud.
Liksom. Utan det är en process. Det har varit en process under en längre period och liksom skapa en mer komplett fighter liksom. Och tidigare matcher så har hon sett ut så som hon gjorde i matchen, sin senaste match på träningar, fast det har inte kommit ut i matchen så att säga. Och nu äntligen så kom det ut liksom, det man ser på träningar. Och det tror jag är en process som har fått liksom gro under en längre tid.
Vad tror du att det beror på? Att du visste att hon hade den här potentialen, det har inte kommit ut på match. Vad är orsaken och hur har ni jobbat med det för att hon i buren ska kunna prestera så som du vet att hon kan prestera?
Tittar man på matcherna så har de ju blivit bättre och bättre, så får man ju också tänka att motståndaren är ju en faktor som motståndaren vill ju också vinna. Och hon har ju mött Cyborg och sen så Jana då som är tuffa. Så att nej, jag tror att det är som en blomstringsprocess liksom. Och det är som allt annat. Jag tror att vissa dagar så stämmer det bara bättre än andra liksom.
Men ni bor ihop, eller hur?
Ja. Precis, 24-7 MMA.
Jag skulle precis säga det. Det måste bli ett sånt liv med tanke på att ni båda två är ganska hög energi. Även om du just nu är ganska lugn och fokuserade. Och du är ändå hennes då partner och coach. Hur funkar det i relationen?
Det funkar bra. Vissa dagar håller vi på att slå ihjäl varandra nästan. Nej, men det funkar faktiskt jäkligt bra. Hittat en bra balans, och det är ju också det att jag har fightat själv liksom och förstår henne i allt i processen. Så att,
men är ni båda två, är ni båda hetlevare?
Ja, faktiskt. Hon är mer hetlevare än vad jag tror jag.
Men berätta lite, hur får du ut din, alltså, för du har ju en, man kan inte kanske kalla det demon, men du har ju någonting inom dig som vill ut liksom. Du får ut i fighting eller så här. Berätta lite om hur har det gått med musiken, för du är duktig musiker också, det vet inte alla.
Ja, precis. Nej, men jag fotar och håller på med musik och så det kanske raka motsatsen till just fighting. Och tack och lov så fick jag ut alla jävla demoner under den tiden jag fightade. Så nu är det bara en trött gammal gubbe som gillar kaffe och mörk öl typ. Nej, men jag håller på med liksom, jag får ut också det via fighters, alltså, så när de tävlar så tävlar jag också på något sätt liksom. Så att,
och du blir engagerad, du går in i det, såklart.
Precis, man får ju adrenalinet och man får liksom, du vet, känns som att man på något sätt går in själv, förutom att de får ta stryk och jag sitter vid sidan, vilket känns bättre.
Men joystick typ och styr den.
Jag tänkte på det, alltså, du är ju perfekt coach, du pratar väl 5 språk, är det inte så?
Ja, 7 språk ungefär.
7 språk, vilka språk kan du?
Svenska, engelska, spanska, farsi, turkiska, azerbaijanska och portugisiska.
Ja, det är sjukt.
Ja, det är galet.
Du kan ju liksom specialcoacha. Du skulle kunna skapa ett nytt språk. Ja, roligt. Och din klubb då? För det var ju så att efter din, så att säga, karriär, så det var ju en mörk tid, det har du pratat själv om, och det var jobbigt liksom.
Ja,
för det är ju jättesvårt liksom, den här identitetskrisen, att gå från den här fighten och sen plötsligt öppna en egen klubb. Men nu har ju det gått väldigt bra och det låter som att du är harmonisk i det.
Ja, precis. Nej, men det är en process. Perspektiv liksom. Tiden går och sen har man sökt klart liksom. Det... Och sen så startade vi klubben då tillsammans. Jag, Trym och Armen. Och det har gått jäkligt bra. Och får man ju också energi och liksom både... Vi har ju större delen av våra medlemmar är ju motionärer liksom. Och sen så har vi... Har vi liksom fighters då som elitgrupp. Folk kommer ju dit med energi liksom och för att ha kul. Det är inte ett jobb liksom och där det smittar ju av sig. Så det har varit jävligt bra. Jävligt bra utveckling.
Och klubben, det är Redline, eller hur?
Precis, Redline Training Center i Malmö.
Jag vill fråga om en grej. Ni polisanmälde ju de här Roast Live nyligen som hade hållit en gala på er klubb som inte var sanktionerad av MMA-förbundet. Vad var det som hände där egentligen?
Nej, men det var, fick ett mejl av några som sa att de hade kommit komedi liksom och hade ingen koll på en liksom större del. De tänkte att vi lånar väl ut den. Det var ju en söndag liksom. Och sen så därefter så visade det sig vara något helt annat som vi inte hade någon jäkla aning om överhuvudtaget.
De hade mer eller mindre en gala som de livesände på sociala medier och där var fights och announcers. Det var ganska mycket publik på plats. Jag har ju sett lite nersparade filmer där som sedermera har raderats med, eftersom jag är involverad i förbundet. Men
vi hade ju aldrig tillåtit något sånt. Vi har ju jobbat för kampsport för alla. Vi har barn och ungdomar hos oss och tjejer och killar. Och men vad det skulle vara, alltså, att vi skulle säga ja till något sånt och gå med på något sånt, det skulle gå raka motsatsen till vad fan vi står för egentligen.
Vilken chock ändå.
Ja, det var chock alltså. Det var det verkligen. Det var det verkligen alltså.
Men vi tar oss till nutiden, men du sa att det är många motionärer. Så, men om du skulle fördela träningen på klubben, hur mycket är elitsatsning och hur mycket är motion?
Ja, men vi har ju en elitgrupp då som där vi har kanske 20 aktiva tävlande då. Och sen så har vi väldigt massa motionärer liksom, som tävlar i, som tränar och tävlar i, alltså inte tävlar utan tränar i både boxning, MMA och thai-boxning så att säga. Vi har nybörjargrupper och en grupp över som heter Advanced och sen sista steget är då Elite.
Har ni även barngrupper?
Barngrupp, ungdomsgrupp och så har vi tjejgrupper också liksom. Så att det är jäkligt kul.
Grymt, och ni är ju väldigt bra tränare där också, alltså verkligen. Så att,
vi har många instruktörer som man kanske tar talas om som är på hög nivå liksom. Så att det har blivit en bra kanal alltså, i Malmö i Redline och det är jävligt kul att se så mycket ungdomar och äldre män och kvinnor liksom, som kommer att få utlopp sina demoner så att säga.
Ja, jag vill bara säga grattis till Malmö.
Ja, verkligen.
Ja, Akira, vi ska ta och knyta ihop här. Vad kul att prata med dig.
Ja, kul att prata med dig.
Så får vi se vad som händer på UFC helgen då, hur det går om vi har rätt om Khabib tar hem det.
Ja. Ja, det kommer bli intressant som fan.
Ja, det var ja, grymt.
Hälsa Lina.
Ja. Ha det så bäst.
Vad soft han var, Akira.
Väldigt lugn.
Ja, det var inte så jag minns honom när man träffade honom sist. Då var han liksom på tå nästan, va?
Nej, men han kan ta fram det liksom. Han håller på med hårdrock och han håller på med kampsport. Men jag tänkte på den här historien med det här att liksom illegala liksom fightingen som har varit. Jag tänker på det här. Kommer ni ihåg Avesta senap och MMA? Har du koll på det, Mårten?
Nej, jag har helt missat.
Det låter ju helt bizarrt. I Avesta så var det några som hade en liten illegal liksom gala som hette Avesta senap och MMA. De tillverkade nämligen senap och sen hade de galor utan, det låter så här.
Så här riktig backyard, alltså tänk dig riktig lodis variant.
Och den ena, han som hade det var ju någon så här såpa, eller så här docusåpa, Stjärna Villa Medusa eller vad det hette, någon sånt där. Stjärna liksom, och så hade han om det där och sen så var det bara rep och så körde de liksom helt vilt där inne och folk hade ju inte tränat alltså speciellt mycket. Det var någon som såg ut som att den där kanske gått i alla fall någon termin eller någonting och liksom sopade mattan med de andra. Det var...
Om vi jämför det här med det här Avesta scena på MMA så var ju det här mycket mer uppstyrt. Alltså det var både ring och de körde i oktagon. Det var liksom uppfixat med publik och announcement, alltså allting. Och sen, nu hävdar ju de liksom att nej, det var bara sparring. Får man inte sparras längre? Men det är ju bullshit. Har man sett filmerna ser man att det här är oreglerad fullkontaktsfighting inför publik. Ja, det ska ju bli intressant att se hur det går med det
tänk
där.
Precis som vi har pratat om nu. Tänk om en klubb och så händer en sån grej. Det verkar vara väldigt konstig fighting här. Du har lånat ut lokalen. Du att det är lite
de håller ju på att scouta för att försöka få tag på en lokal i Stockholm nu för att göra samma sak igen. Och jag hoppas att det inte är någon klubb i Stockholm som tillåter de här tomtarna att göra någonting där.
Sjukt. Fighterpodden 55 och jädra vad späckad den blev idag.
Verkligen.
Jag tänkte på det, vi öppnar ju med det här att här är en podd som försöker liksom samla alla under ett paraply så där.
Har vi lyckats?
Ja, det tycker jag.
Idag tycker jag att vi har varit väldigt bra, om jag får säga det själv.
Och inte bara kampsporterna som du representerar heller.
Nej.
Nu var det både boxning och judo.
Det är två andra förbund.
Ja. Ja. Det var väl judo som startade det här förbundet som du representerar nu?
Jag tror det, men jag ska inte svära på det. Det finns någon bok hemma som bok Stefan Stenhud har skrivit. Jag får väl läsa den.
Det var Stockholm 1926.
Inte riktigt så långt. Det är så gammal inte Stenhud.
Nästan.
Jag tänkte att vi skulle ta och knyta ihop det här nu faktiskt. Det är ju så här att den här galan i helgen är jag superpepp på.
Hur går det då, Martin? Nu måste
jag är ju det är det här vem man vill ska vinna, men jag tror jag ska
vinna. Vem vill du ska vinna?
Jag tycker att Dustin skulle vinna.
Varför då?
För att det är, vad sa vi, 27-0 nu för Khabib liksom.
Du tycker liksom det är dags.
Ja,
vi ska nedgöra den här hjälten.
Du är inte så mycket inne på att Dustin ska vinna som du är inne på att Khabib ska förlora.
Ah, intressant, intressant.
Jag skulle vilja se att Khabib kanske förlorar då. Bra sagt, Elin. Fan, jag måste tänka på.
Den var väldigt intressant. Vad säger du då, Elin? Hur går det?
Jag tror på Khabib. Jag tycker han är rätt kul att kolla på. Fan, faktiskt.
Jag blir helt mindfucked här nu. Ja, nu. Ja, är det så jag tänker egentligen?
Det är nog så du tänker.
Jag vill ju inte
välkommen
att Dustin ska
till psykologipodden.
Ja.
Eller hur?
Ja, vad tror du då, Simon?
Ja, får jag fråga också? Tack. Ja, inte för att vara martyr, men... Jag tror faktiskt att Khabib kommer ta det.
Ja.
Det ska nog väldigt mycket till, tror jag, om Dustin ska kunna... Just det handlar om brottningen. Dustin har ju varit som bäst mot dem som han har som liksom stått upp mot honom.
Ja.
Men å andra sidan, alltså det är... Jag tror att... Om han går ut, han har aldrig ställt ut skorna tidigare, Khabib, så det är väl det om han skulle gå ut och underskatta någon.
Ja.
Nu är det många ryssar på kort, jättemånga ryssar som har åkt till Abu Dhabi. Alltså, det är extremt många, det är nära också.
Spännande.
Ja. Och det är också så här muslimskt land och med tanke på de ställena där Khabib kommer ifrån och sådär.
Jag tänker att vi kanske skulle ta och ringa varann på söndag och... Lite om
det var ju det. Vi har snackat om det. Jag ska bara se till att få min mikrofon till Stockholm här. Så vi kanske kör ut en special, en eftersnackspodd. Jag vågar inte lova.
Ja, men det
om Mårten fixar mic och Mackan fixar klipp, då hör ni oss på söndag när vi dissekerar vad det är som har hänt.
Eller hur? Jag trodde du skulle säga att vi ska ringa Khabib. Det är nog ganska många som ringer honom.
Är det någon som har numret?
Nej, exakt.
Då säger jag att vi tar och knyter ihop idag. Och så säger jag till dig som lyssnar, fighterpodden@fightermag.se. Dit skickar du mejl om du är någonting du vill tycka till om eller vet vi ska ta upp i podden. Elin Blad.
Hej, hej.
Simon Kölle.
Tja.
Jag heter Mårten Söderström. Vi tackar för idag.
Oss!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.
Hur lång har du dina nyheter idag?
Oj, jag tänkte du skulle fråga något annat. Vad pratar ni om? Nej, långt hår. Jaha, ni menar så? Ja, Mackan. Nu kommer han ta med det där, vet jag. Nyheter?
Har du mer godis?